Hej och välkomna till Avanza-podden. Johanna är här.
Och Niklas här i studion.
Härligt. Och idag ska vi prata om hur man kan investera 10 000 kronor. Men innan vi kommer till det roliga så ska vi såklart börja från början. Man har redan en buffert och allt det där är liksom på plats och man har koll på sina utgifter och så. Så det behöver vi inte prata om i det här avsnittet. Men sen plötsligt så vinner du 10 000 kronor om du nu skrapar på sådana skraplotter som jag gör ibland. Det kanske man inte ska göra, så vi kan istället säga att du får 10 000 kronor av en snäll välgörare. Farmor, mormor, fru, man, kompis, whatever. Lite bonus där. Varför ska man lägga de här på börsen, Niklas? Och hur tar man reda på vad som funkar och vilka aktier man ska investera i? Finns det några bolag som är bättre eller sämre att då investera de här första 10 000 kronorna i, och hur mycket måste man kunna? Det här ska vi prata om idag, så jag tycker väl att vi kör igång direkt. Varför ska man investera de här 10 000 kronorna på börsen?
Ja, men det är ju för att ge dem rätt förutsättningar för att växa över tid. Vi pratar ju så ofta om det här med att man har drömmar och mål och visioner, och oftast så krävs det ju naturligtvis pengar för att förverkliga det här. Jag menar, livet har ett tidsvärde och det är mycket man vill göra här i livet, men det kostar pengar. Och vi sa ju här i början att bufferten är på plats. Det är ju bra, det är ju håll tätt bakåt, det är ju det defensiva i ens ekonomi, att jag behöver pengar ifall någonting oförutsett händer eller så att jag inte trillar på näsan. Men de här 10 000 kronorna med den här gottgöraren som du pratar om, Johanna, det gör ju att vi kan istället fokusera lite mer på full fart framåt. Det är möjligheter, pengarna ska växa snarare än det här med att vi ska ha pengar om någonting händer, det är det defensiva. Och det är ju kanske lite roligare dessutom. Så att syftet, varför ska man investera sina pengar? Ja, det är ju för att få ut mer av livet. Sparande är uppskjuten konsumtion och någon gång ska vi använda det, men genom att spara idag så kan vi kanske köpa någonting mycket större i framtiden.
Mm. Man får del av börsens historiskt sett uppgång, men det kan ju kännas lite så här halvdassigt just nu. Det tror jag att det är många som känner. Det här året har ju inte varit liksom börsens bästa år hittills. Det har varit mycket surt. Vi har en inflation som är på historiskt väldigt, väldigt höga nivåer. Krig som rasar i Europa och så vidare och så vidare. Det finns mycket som har tryckt ner börsen. Och då tappas ju intresset. Rent generellt så är det många som känner att det är inte så roligt det här. Men det är den fällan man inte ska hamna i, för att det är ju, du brukar säga att det är vid sådana här tillfällen förmögenheter skapas och så vidare. Nu har vi ingen aning om vad som sker kortsiktigt. Men långsiktigt så ska man ju inte sluta att investera och spara i kraftiga börsnedgångar. När det har varit en kraftig börsnedgång, det blir ju kontraproduktivt. Man ska ju inte sluta investera då och sen öka investerandet när börsen står på toppen. Det har vi pratat om så många gånger, att du kommer aldrig kunna liksom kolla att nu är det topp och nu är det bott. Utan fortsätt investera. Försök ha samma filosofi lite oavsett blurret och som sker i omvärlden.
Ja, nej, men jag kan bara hålla med. Och jag menar, i det här fallet är det superbra att man har bufferten på plats. Man har 10 000 kronor. De är långsiktiga på riktigt. Man kan ge dem de här förutsättningarna till att faktiskt växa på riktigt, riktigt mycket över tid. Och vi kan väl också titta på vad gör ett sparande på 10 000 kronor på lite längre sikt om det är så att man investerar det här på börsen. Ja, och då kan man ju ta ett exempel på en person som är, säg, 20 år fram till 65-årsdagen. Jag tycker alltid att det är roligt att ta de här riktigt långa tidsserierna. Och så här, varför det? Jo, det är för ränta på ränta-effekten som sägs vara världens åttonde underverk. Den blir så otroligt stark när man tittar på längre tidsperioder. Och då kan man ju fundera på, jaha, så jag ska spara till 65-årsdagen? Är det liksom rikast på kyrkogården som är det viktigaste? Nej, det är ju såklart inte. Livet har ju tidsvärde också. Men ju tidigare man börjar, desto större del av arbetet kommer ju tid och avkastning göra. Så ju mindre slant behöver du sätta av idag för samma slutresultat. Vilket innebär att börjar du tidigt, då finns det mycket pengar förmodligen över till annat, i och med att livet har ett tidsvärde, att använda dem till här idag. Jag menar, en 20-åring har ju förmodligen rätt mycket utgifter de också, såklart. Men 10 000 kronor blir 231 000 kronor under den här perioden om man räknar med 7% i årlig genomsnittlig effektiv avkastning.
Lägg på 500 kronor där i månadsspar också.
Lägger vi på 500 kronor i månadsspar, då är vi uppe över 2 miljoner. Och det som är intressant här, det är det här, både du och jag, Johanna, får gåshud nu. Vi tycker att det här ändå är lite roligt. Går vi upp till 10%? Det är klart att det är högt. Ofta så pratar branschen om 7%. Men du inledde här också med att säga att det är ganska surt på börsen nu. Det är många som inte tycker att det är så roligt. Börsen har varit ner än 25%, breda börsen närmare 30%. Det är ganska unikt. 7 av 10 börsår historiskt har faktiskt stigit. Men nu ser vi ut 2022 att gå emot det sämsta börsåret sedan 2008 och finanskrisen. Det här är inte speciellt vanligt, men det enda vi vet med all säkerhet, det är att de bästa av affärer har gjorts i de jävligaste av tider. Det är jätteviktigt att komma ihåg det här. Så helt plötsligt har vi fått bättre förutsättningar att faktiskt komma igång med ett sparande. Samtidigt som man tycker att det är tråkigt, jobbigt, man lämnar börsen, så har förutsättningar helt enkelt förbättrats. Så tar vi det här sparandet som vi pratade om nu, 10 000 i startslant, 500 kronor i månaden från 20 till 65 och höjer det från 7% till 10% om året. Vi unnar oss det bara för att visualisera effekten av ränta på ränta. Då går vi från 2 miljoner till 6 miljoner.
Ja, nu kom gåshuden åter. Nej, men det här är ju de här... Ja, men tid och avkastning, alltså tiden är verkligen dunderhonung för sparandet och även avkastning om man kan höja det. Men det är ju lite svårare, jag ska inte säga omöjligt, men det är ju svårare att så här rent konkret påverka som privatpersonen. Tiden kan du ju i princip alltid påverka, du kan börja lite tidigare eller, och så vidare. Men som sagt, avkastningen, ja, fast... Nej, jag tar tillbaka. Du kan ju ändå påverka avkastningen i den mån meningen att du kan ha en vettig portfölj. Mm. Och det för oss ju osökt in på hur man då ska investera de här 10 000 kronorna. Men innan jag gör det så ser det ut som att du sitter med din snurra igen här. Och
ja, nej, men jag kollade lite grann bara på det här exemplet. Om man la till ytterligare ett år, det vill säga 10 000 kronor i sparslant, 500 kronor i månaden, 10% i årlig avkastning. Som sagt, lite högt, men det är alltid kul att räkna bara för att dagdrömma lite grann. Om vi gick från 45 år, det vill säga 20-åringen som blev 65, och lägger på ytterligare ett år, så är det över 500 000 kronor till i avkastning. Och från början året, då satte du av 10 000, sen sparar du 500 kronor i månaden. Och 500 kronor i månaden, det är ju 6 000 per år. 6 000 i nysparande. Sätt 6 000 kronor i nysparande år 1 i relation till över 500 000 kronor i extra avkastning det sista året, givet den här genomsnittliga avkastningen. Det är då man börjar inse att herregud, i början så kramar jag en snöboll, kramsnö naturligtvis, annars blir det lite jobbigt. Och så börjar rulla den här ner för en backe. Och det är liksom, gravitationen gör sitt också, den blir större och större och större och till slut börjar den här rulla för egen räkning.
Om det är svårt att visualisera, kolla på ett avsnitt av Pippi Långstrump. Hon börjar rulla en snöboll och det springer massa barn där och så rullar de nedanför en backe, så är de där tjuvarna, kling och klang, som de har snott hennes kappsäck med pengar. Och då så börjar hon rulla en jättesnöboll och så puttar den efter dem och då blir den helt gigantisk. Det där var ett litet utstick. Men...
Jag älskar det utsticket. Det är det bästa utsticket jag har hört i modern tid. Därför vi kan ju också tänka på Pippi Långstrump när det kommer till vad hon heter internationellt, så heter hon Pippi Långstocking. Och Långstocking, det är som att vara långstock eller att vara långsiktig ägare till aktier, oavsett om det är aktier, rena så enskilda aktier, eller aktiefonder. Det är ju då det blir den här snöbollen som du pratar om.
Astrid Lindgren visste vad hon gjorde där. Hon hade en tanke med sina stories. Okej. Ja, men det är alltså toppenbra att investera de här pengarna på börsen om man är långsiktig.
Och jag tror att det blir mer pengar än vad de flesta faktiskt kan tro. Jag tror att de flesta utanför våran bubbla inte känner till att det här kan bli väldigt mycket pengar över tid. Och de här pengarna, jag tror att alla som lyssnar på den här har 51 även fast jag jobbar med siffror så vet jag att man inte kan säga 50-11, men jag tycker att det är lite kul. Olika saker som man skulle vilja uppnå här i livet och göra. Och det här, genom att ha ett långsiktigt sparande, så kan man faktiskt uppnå flera av dem.
Ja, det kan man. Tjuvarna heter Dunder Karlsson och Blom förresten, inte Kling och Klang, det är poliserna. Men hur ska man då investera de här 10 000 kronorna för att få bästa möjliga snöbollseffekt? Ja, alltså vi brukar prata om att det är viktigt, om man nu ska investera i aktier, att man i alla fall på sikt har en bred portfölj, så att hela ens portfölj inte står och faller med förutsättningarna för ett enda bolag och kursutvecklingen för det bolaget, utan att man på sikt, aktiespararnas gyllene regler är att man ska ha omkring 10 olika bolag i portföljen som representerar i alla fall 5 olika branscher för att få en så bra spridning som möjligt. Det kanske man inte får månad ett, utan man kanske börjar med 2-3 bolag, säg, om man har 10 000 som man vill liksom dutta ut på ett par olika bolag. Kanske är saftigt och man kanske inte har idéer för 10 bolag på en gång. Det skulle nog inte jag ha kanske. Men då kan man ju liksom nästa månadsspar plocka in ett nytt bolag och så vidare i portföljen, så att man ändå har en ambition om att ha en rimlig spridning. Sen så finns det ju några bolag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, eller jag tror att det ligger många småsparare varmt om hjärtat, för att det är ett ganska enkelt sätt att investera i aktier, och det är ju nämligen investmentbolagen som ger en liten naturlig spridning så att säga. Det vill säga att investera i bolag som har som affärsidé att äga och driva andra bolag fungerar lite som en fond skulle man kunna säga, fast med en aktiv förvaltning och lägre avgifter än fonder ofta, och ja, att det är ett rent det är en aktie du köper, och Investor är väl det enklaste och vanligaste exemplet på investmentbolag.
Ja, och där ska man ju också säga att när man investerar i enskilda aktier, det kommer ju med rättigheter men kanske inte med jättemycket skyldigheter, så att om det här är materia som man inte är van vid, om det här är en helt ny värld för dig som lyssnar på det här, så behöver du inte vara orolig att det krävs ideellt arbete av dig, eller att du ska vara på en massa möten och att du ska dra ditt strå till stacken och vad det kan
tänka. Det är liksom inte att sitta i styrelsen i bostadsrättsföreningen.
Nej, exakt. Det är både mindre jobb att vara aktieägare och kanske långsiktigt mera lönsamt. Ändå ska man väl faktiskt lägga till här att det är ju bra att kunna göra något eller några år i bostadsrättsföreningens styrelse också. Det är ju en investering man värnar så att säga, men det är ofta väldigt mycket jobb.
Ja, ja. Nej, men självklart klart ska man dra sitt strå till stacken även där och man har ju något slags egen intresse i att föreningen sköts.
Exakt.
Men att äga liksom aktier i vettiga bolag, det är verkligen ingen tidskrävande aktivitet, om man ens ska kalla det aktivitet. Och jag tycker inte att man alltid måste sträva efter att kunna så himla mycket innan man sätter igång, för att det är lättare att lära sig att uppehålla ett intresse när du har en portfölj, när du ser hur din utvecklingen och värdet förändras dag för dag. Det blir mycket lättare att hålla upp intresset då än att du liksom säger så här, men om ett halvår ska jag börja investera i aktier, jag ska bara läsa på lite först. Jag hade inte fixat det.
Nej, och det där tror jag är en allmän myt också, att man behöver väldigt mycket kunskap och mycket kapital för att komma igång. Och ingenting hade ju kunnat vara mer fel. När det kommer till fonder så är ju det minsta köpbeloppet, i alla fall på våra egna fonder, 1 krona. Och på de flesta fonder så är det ju 100 kronor. Mm. Och när det kommer till aktier så är det ju, ja, det aktien kostar egentligen. För man kan ju faktiskt köpa aktier på Stockholmsbörsen kostnadsfritt hos oss om man inte har kommit upp i 50 000 samlat sparande. Och det gäller ju både fonder och aktier. Mm. Så att det är väldigt, väldigt enkelt att komma igång, och någonstans som du säger, praktiken slår alltid teorin, för att man köper, man får ont i magen för att det går ner, man fortsätter spara, det går upp, man får en god magkänsla, så går det ner, får man en ond magkänsla igen, men inte lika ont som förra gången för att man har varit där förut och man vet hur man har reagerat och sen agerat, och att också kanske sett att när börsen har sunat till, men att man har fortsatt spara löpande, så de affärerna, de har varit rätt värdeskapande även fast det gjorde ont i magen, och där någonstans bygger man sin erfarenhetsbas. Sen tycker jag det här med sparande, fonder, aktier, är kul för att det genomsyrar samhället i stor utsträckning. Det är ju en del olika saker. Det är kärlek och det är religion och det är politik, men även ekonomi där. Så att det är väldigt allmänbildande också. Du kan spara i en fond och luta dig tillbaka om du inte tycker att det här är roligt överhuvudtaget och låta någon annan göra jobbet. Du kan spara i fonder även om du tycker att det här är fantastiskt kul. Eller så är du aktiv och följer det här och kanske hittar ett nytt intresse. Jag tror att väldigt många som har hittat i börsen de senaste åren inser att det är ganska kul och att man lär sig mycket.
Ja, nej, men det tror jag också. Sen finns det säkert vissa som har hittat i börsen senaste året som inte tycker att det är speciellt kul för att det har varit ett lite tufft år på börsen. Men då vill jag ju bara skicka med det här tålamodet. Det är super, super viktigt. Det var inte jättekul om du började investera på börsen 2007 heller. Eller 2001 under IT-kraschen. Men Niklas med sitt sifferminne vet ju att det har ju varit en rolig resa sen dess.
Oh ja, och det kan jag väl också säga att när det kommer till mitt egna sparande, de mest transformativa perioderna har varit under riktigt sura perioder. Finanskrisen föll börsen 58%. Mycket. Men sen steg den rejält därefter. Från botten steg den över 24%, nästan 25% om året. Inklusive återinvesterad utdelning till nästa topp. Backar vi bak ännu längre så hade vi kring millennieskiftet en jätteuppgång på 90-talet som avslutades med en 71% i uppgång 99. Jättemycket. Där föll börsen 73% under 947 dagar. Om man hade köpt på den botten, då steg investeringen med nästan 31% om året, 30,7. Och det här ska man sätta i relation till 7% som man pratar om långsiktigt. Och kom också ihåg det exemplet vi tog här i början, när vi unnade oss att vara lite halvbusiga och gå från 7% till 10 och insåg att det gick från 2 miljoner till 6 miljoner. Lägger upp på ett sparande på några tusenlappar här. Det är många miljoner det gör i skillnad. Så att man måste komma ihåg att riktigt bra affärer görs i riktigt dåliga tider när det är väldigt ont i magen. Och när magen bara skriker sälj, då ska du lyssna på din magkänsla och gör precis tvärtom. Mm. För det är det här som är hemligheten också när det kommer till sparandet. Vi ser ju på ett aggregat hur vi svenskar beter oss. Vi köper efter uppgång. Och vi säljer efter nedgång. Mm. Och det är inte ett recept för framgång. Men vi är bara människor. Det är ont i magen och man kanske tänkte att pengarna skulle vara långsiktiga, men så vart de kortsiktiga för att det gör för ont. Och man jämför nedgången i kronor och öre med vad man hade kunnat köpa om man bara hade sålt i tid. Och så glömmer man bort att, ja, men vad ska du använda pengarna till? Nej, ingenting. Det här är ju kanske långsiktiga pengar då, säg. Ja, men låt dem då vara långsiktiga på riktigt. För om 10 eller 15, 20, 30 år så kommer ingen komma ihåg svängningarna första halvåret 2022. Ja, kanske. Men man kommer också ångrat sig att man inte fortsatte spara om det är så att man lämnar skeppet.
När man hade chansen, så att säga.
Exakt.
Det vet jag ju många som också har varit så här, nej men gud, jag kom in på börsen för sent, jag har inte fått vara med om de där perioderna när det har rasat så mycket där man har möjlighet att liksom få en flygande start på sina investeringar när det väl vänder. Och den som gapar efter mycket, höll jag på att säga. Nej, men nu är det ju faktiskt en ordentlig nedgång. Sen hur lågt det ska gå eller så, det vet vi ju inte, men det kommer ju.
Ja, och här vill jag till och med dra ytterligare ett litet räkneexempel. Kan vi säga att förutom de här 10 000 kronorna så lägger vi på 3 000 kronor i ett löpande månadssparande. Då har vi gått upp rejält från 500 kronor. 6 gånger så mycket. Och varför tar jag då den summan? Jo, det är för att det är på den här nivån som våra kunders löpande månadssparande i snitt låg på innan den här nedgången. I median så är det mindre. Men i snitt, det är en del hugade sparare som drar upp snittet lite grann. Men då är vi ju uppe på 11,6 miljoner med 7%. Och jag skäms nästan för att prata om 10%. För då är vi uppe i 32 miljoner. Det finns inte jättemånga såna här exempel. Det finns några stycken. Men jag tror skälen till varför de inte finns är att dels så kanske man har dåliga lösningar som kostar mycket pengar så att avgifterna bränner bort mycket. Man får ont i magen. Man köper efter uppgångs eller efter nedgång. Livet AB kommer emellan, det vill säga att man kanske behöver pengarna till en kontantinsats eller till någonting vad den kan tänkas vara. Så att man tar ut pengarna och sen kommer man inte igång med sparandet igen eller så. Inte i den graden som man hade tidigare. Men det här är ett exempel på när man faktiskt låter pengarna vara långsiktiga på riktigt. Det blir rätt stora belopp. Och vi har en del exempel. Ta aktiestinsen. Lennart Israelsson kan man googla på om man vill. Det är ett jättebra exempel på vad ett långsiktigt sparande kan ge. Men nu har vi pratat om aktier och fonder. Och sen måste man ju också landa i så här, vad passar för mig? Så jag tänkte bara kort förklara vad skillnaden på aktier och fonder är. Och jag brukar ta det här som ett exempel på att på fredagskvällen så går man till matbutiken, till godishyllan. Och så funderar man på, vad ska jag köpa för någonting? Är det som att man ska köpa till sig själv eller till sig själv och sin respektive? Då kanske man har ganska bra koll på vilka praliner som är de godaste. Man kanske går till lösviktsgodiset och sen plockar man det man vet är godast. Eller så går man och köper en färdig godispåse. Aktiemarknaden, om du köper enskilda aktier så att du blir ägare i enskilda bolag, ja, det är som att plocka lösviktsgodis. Du köper in kanske lite Atlas Copco, du köper in lite Coca-Cola och kanske lite Apple och lite Microsoft, lite Cloetta i och med att vi pratar om godis och lite allt möjligt. Bolag som man tänker att ja, men de här borde ha förutsättningar att överprestera börsen. Man kanske vill ha en bank och en telekomoperatör och en dagligvaruhandel. Och sen tror man att det här kommer bli en riktigt god portfölj. Eller så känner man att nah, jag vill att någon annan gör det här åt mig. Och då köper man en färdig godispåse. Det är klart man kommer inte gilla alla godisar där i. Någon kommer vara en sån där godis som nah, det här, den blir över. Men godispåsen som sådan blir ganska vettig. Då är det ju en förvaltare där han eller hon har plockat ihop godisar ur lösviktsdisken åt dig. En färdig godispåse. Så det är väl egentligen skillnaden på en vanlig aktie och en aktiefond. Antingen så plockar du upp dem själv eller så får du en påse där med aktier där någon har plockat ihop det åt dig.
Mm. Och i fonder kan man sätta upp ett löpande månadsspar så att det går automatiskt varje månad. Det är ju, kan man i dagsläget inte med aktier, men man kan ju göra en överföring till sitt ISK om det är där man vill investera eller kapitalförsäkring eller till sin depå och sen göra manuellt göra det där köpet varje månad.
Ja, och jag tänker mig i det här avsnittet så hade man de här 10 000 kronorna, men jag tänker mig att vi ska försöka förmå du som lyssnar på det här, om du inte redan har kommit igång, att inte bara sätta av 10 000 kronor.
Nej, du ska högre ambitioner.
Högre ambitioner. Och därmed också sätta av ett löpande sparande. Och egentligen, jag tror att det största tröskeln, det är ju att komma igång med sparandet, öppna kontot, hitta den fonden du ska spara i. Men är det så att du inte har ekonomiskt svängrum nu, sätt upp ett sparande på en hundralapp eller några hundralappar. Så i framtiden är det ju mycket enklare att höja det här löpande sparandet sen. Men jag tror också att det är väldigt viktigt, speciellt om man inte tycker att det är roligt, att ha det löpande sparandet, att allting bara går på automatik. Att du inte när börsen har gått ner lite grann ska ställa dig frågan, men nu har det gått ner. Ska jag verkligen köpa nu? Nej, jag väntar.
Gör inte det. Den portföljen hos mig som går absolut bäst, det är den som jag har för min dotter. Där jag investerar delar av barnbidraget. För där tänker jag inte överhuvudtaget på när jag ska handla eller så, utan jag är bara så grundmurat långsiktig där. Det är liksom, hon är inte ens ett. Hon ska inte ha de där pengarna på 20 år minst. Eller ja, någonting sånt. Så där är det liksom inget problem. Där bara fortsätter jag investera. Jag påverkas inte ett dugg av nedgångarna och sådär på börsen. Så jag försöker ta det tänket till även till mina privata investeringar.
Ja, och det här är ju det som är så fascinerande på något sätt. Att jag tror att för dem det går allra bäst för, det är de som har riktigt rejält med sitt fläsk, eller kanske de som glömmer bort sitt sparande. Så det är ett autogiro, det dras varje månad och investeras varje månad, så glömmer man nästan bort det. Mm. För är man mitt i det hela tiden så finns det ju en risk att man blir stressad. Jag tycker att det är fantastiskt att vara mitt i det, för det är spännande och det händer saker hela tiden. Men just det här om man vet med sig att man får lite ont i magen när det svänger, upprättat sparande och sen glömmer du bara bort det. Och det som är trevligt här, det är att det går ju att växa med sparandet hur mycket som helst. Men som vi sa i början, det är viktigast att våga ta risk. Så att öppna upp ett investeringssparkonto som är gratis och månadsspara en slant i en bred, global, billig indexfond. Mm. Då är man hemma.
Ja, enklare kan det inte bli.
Enklare kan det inte bli.
Nej. Så, Om vi ska avsluta med tre tips på hur man blir riktigt framgångsrik då med de här 10 000 kronorna långsiktigt och med sina, framförallt med sina investeringar i stort, så skulle jag väl vilja säga att ja, men ett av, om vi ska göra någon slags gemensam aktion med de här tipsen, så vill jag ändå säga att ett av dem är var långsiktig. Det är, och det är där min lilla liksom, anekdotiska undersökning här, men det är där många felar. Det är där man tappar suget, orken efter en lite kraftigare nedgång. Det är svårt att vara långsiktig, så var långsiktig.
Det är jättebra tips. Det är ett av de viktigaste tipsen utöver att faktiskt komma igång och ta steget och strunta i den här myten om att man behöver mycket kunskap och kapital för att komma igång. Det är nästan bra att inte ha mycket kapital när man kommer igång. Det är för du kommer göra misstag, och herregud vad du kommer göra misstag. Det gör vi alla. Och de som säger att de inte har gjort det ljuger. Men det är ju bättre, eller kanske inte ljuger, men kanske försköna sanningen lite grann. Ni vet hur fiskare kan skarva när man förklarar hur stor den där gäddan eller abborren var.
Mm.
Så där, förutom då att komma igång, att faktiskt vara långsiktig på riktigt. Och det är lättare sagt än gjort.
Mm. Kom igång, var långsiktig på riktigt och ha en diversifierad portfölj. Det vill säga, ha flera olika aktier, spara i en fond, vad du än gör, var liksom inte för enbent.
Nej, och där kan vi väl säga att snittet i Sverige ligger på 5 aktier i portföljen, och om man inte har en fond, för då får man riskspridningen automatiskt. Men äger man enskilda aktier, 5 aktier i snitt i Sverige, 8,3 aktier i snitt hos oss. Och tittar vi på de kunderna som har minst 10 miljoner kronor i portföljen, då kan man ju fundera på vad är hönan och vad är ägget? Absolut. Men där är snittet 29 aktier. Och man brukar ju säga att ju större kapital man har, desto mer riskavärt blir man, desto mindre vill jag ta risk. Man vill liksom på något sätt skydda och bevara det man har byggt upp. Men jag tycker att det är ganska intressant att det är bredare portföljer ju större portföljer vi tittar på.
Mm. Det var väl som kloka avslutande ord.
Ja, som i de orden, bara kom igång, våga vara långsiktig och låt tid och avkastning göra jobbet och njut av livet. Det finns ett tidsvärde, men ett sparande på börsen långsiktigt, det kommer att kunna göra att du får ut mer av livet, inte mindre.
Det kommer det. Ha det gott, så hörs vi.
Ha det gott. Tack för att du lyssnade på det här.